If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det äntligen dags för Bagge och Brobacke podcast. Det är den 8 december 10.38. Avsnitt 33 är vi inne på.
Trea,
det stämmer. Välkommen David.
Tack.
Hör du, volatiliteten fortsätter kan man minst sagt säga. Vilken återhämtning den här veckan. Sen vi träffades sist så fick vi ju nya lägsta på torsdagen och fredagen. Men en brutal bullish reversal här i början av den här veckan. Eller fram tills egentligen nu då.
Ja, och det var ju primärt tisdagen. För det var ju ett brett rally där även liksom tech tog tillbaka stora delar utan nedgången på en dag. Och man såg det i liksom de aktieportföljen som jag har, liksom samtliga aktier var ju upp. Och det är ju ganska sällan, så det var väldigt bred uppgång liksom.
Och inte bara styrka på aktiemarknaden, utan räntemarknaden som i fredags var på väg att braka ordentligt. Ja. Vi hade ju liksom vi var under en 4 i 10-åringen. 30-åringen hade kommit ner ordentligt. Såg faktiskt riktigt, riktigt dåligt ut. Även där så fick vi en riktig sån vändning på håret. Mm. Och ser nu, kanske inte liksom att faran helt är över, men ser ju betydligt bättre ut i alla fall, får man säga, just nu när vi spelar in. Men vi kommer väl komma in här på lite mer detaljer. Men jag tycker det får vi ändå ta med oss, att styrkan i återhämtningen här de här dagarna, både aktier och räntemarknaden. Men återigen, jag måste ändå slå på den, vi har haft nu 2 veckor i rad där veckorna stänger extremt svagt. Mm. Och det vill vi inte se den här veckan.
Nej, och där kommer ju fredagens liksom amerikanska inflationssiffra för november spela ganska stor roll för fredagens rörelse och därmed också veckoklosen. Kom i 14.30 svensk tid, väntat 6,8% upp för månaden year on year. Det är ju den högsta printen sedan 80-talet. Och skulle den säga att den överträffar förväntan och kommer in liksom 7,5 eller 8 eller något sånt där, det riktigt brutal spike rakt upp. Ja, då kommer det förmodligen krypa in lite oro igen då inför. Och sen har vi då optionslösen veckan efter, fredagen efter. Så att i så fall så skulle vi kunna få den som vi pratade om förra veckan, studs den här veckan, som i och för sig blev jäkligt stark då i tisdags här, men och sen i så fall tror jag, men jag ska komma tillbaka då, men då i så fall tror jag vi har liksom, jag tror botten är satt, men vi kan ha en runda ner nästa vecka då, som gör någon form av en bättre köpläge i så fall.
Innan vi går igenom vad vi har gjort och vad vi ser framåt, ska vi ta lite en recap på. Det har ändå varit en hel del intressanta saker som har hänt. Och mycket kommunikation va, från Fed, som tror jag har förvånat många.
Mm, ja, det var väl kanske framförallt veckan innan. Men det som har hänt generellt från liksom förra podden fram till den här podden, det är ju, som du säger, volatila marknaden förra veckan. Negativ gamma i marknaden, stort säljtryck. Short interest, alltså blankningspositionerna på HYG ETF:en, alltså high yield, och den här liquid ETF:en nådde all time high i fredags. Sen dess har de då inte gjort några nya lägst, utan snarare liksom rätt fina reverses på uppsidan, så att det är ju liksom, det är sällan när alla tror att det ska braka igenom som det kanske gör det heller.
Men onaturligt att det såg ut så i fredags, för att som vi just nämnde,
ja, den bröt ju ner
det, räntorna var ju extremt nära på att balla ur.
Så, ja, så är det. Så är det. Men nu är vi då tillbaka i positiv gamma. Så länge vi behåller den positionen så borde liksom volatiliteten lugna ner sig ordentligt. Men som sagt, senast fram till igår var det ju fortsatt bra volatilitet, och framförallt handelsvolymen i USA har ju varit påtaglig om man tittar på SPY-ETF-en och så volymmässigt. Där har det ju senaste 5-6-7 dagarna har ju varit mycket, mycket, mycket högre än normalt. Fredagen då som makromässigt förra veckan, och fredagen kom någon från payrolls in, väntat var ju 550 000 personer för november, kom in på 210 000 och det var ju ytterligare en kalldusch. Månaden innan var det ju faktiskt överträffade estimaten, men jag minns ju siffror från typ augusti, september, kallduschar, oktober var bättre. November kom in en kalldusch igen. Däremot så var ju arbetslösheten något liksom lägre än väntat, och så gjorde ju siffran lite svårtolkad. Men det blev väldigt stora rörelser, och vi stängde ju day low på USA där på fredagen. Men det repas det ju över helgen, och vi öppnade inte speciellt farligt i måndags i Europa. Då. Det som vi pratade om förra veckan som utgjorde liksom ett hot på kort sikt, det var ju tech och tillväxt som har kommit under press, helt klart. Det är mycket, jag tycker att det ser ut som, och läste även en rapport på det, att det är mycket liksom position cleaning från olika hedgefonder och strategi generellt. Där man tar det säkra för osäkra och säljer ner mycket sånt där man kanske har legat övervikt också.
Skydda årets performance.
Ja, skydda årets performance. För det väger ju in i att vi liksom bara har 2-3 veckor kvar på året, att det blir den här extra typen av slag. Jag tror inte det hade varit kanske samma stök om vi hade varit i januari nu. Liksom. För då har ju folk 12 månader på sig att ta positioner och så vidare. Och vi ser ju det, medan liksom vi har sett redan förra veckan såg vi väldigt stabiliserade åtgärder i liksom value, cykliskt. Titta på ett Sandvik exempelvis som är strax under all time high igen, medan exempelvis Sinch, om man tar lite svenska aktier, Sinch gjorde ju liksom en ny årslägst i fredags, så det är ju en brutal skillnad. Och Evo kom ju också ner, som vi har pratat om tidigare. Men det är inte bara ett svenskt fenomen, så här ser det ju ut globalt. Titta exempelvis på, det finns ju lite olika index man kan följa, men det finns ju en som heter Non-Profitable Tech Index, som är alltså techbolag då som inte går med vinst, mer förhoppningsbolag då, var ju ner 24% från mitten av, alltså november högsta fram till fredags. Så att det, och det är ju lite samma typ av, sen ska man liksom inte säga att alla svenska bolag liksom inte gör vinster och så, vi har ju ofta bättre kvalitet, men själva rörelsen är liksom.
Och går vi tillbaka till någonstans, jag menar, vi pratade en hel del om det i våras här, om vi såg risker att tech kunde bli en bagholder trade, framförallt liksom här hemma. Jag bara av en slump så kom jag in och såg här den mest populära techfonden på hemmaplan, TIN, de är väl minus i år tror jag. Och det är väl klart att det, och det var ju liksom ett funkade extremt bra förra året och sådär, men det har blivit en bagholder trade, så är det.
Och sen är det ju, eftersom att tittar man typ i de stora svenska som vi har, Sinch och Evo, med bra likviditet, det var ju de absolut mest handlade aktierna på Avanza Nordnet under de senaste veckorna. Så att det har ju varit liksom brutal omsättning och väldigt ordentlig trading. Däremot så har de ju, nu har ju studsen kommit då, men det var ju inte så mycket att sitta och flippa fram och tillbaka, utan det gick ju mestadels ner. Så det är skönt för många depåer där ute att det kommer tillbaka. Vi såg även ett annat index, så Expensive Software Index var ju ner då 18% från mitten av november fram till fredags. Och det här är ju, Det här är ju samtidigt som då liksom typ Nasdaq 100 var ner 5-6% sen toppen. Och även liksom S&P och Nasdaq som helhet står sig ju liksom väldigt bra. Men under huven, och det har vi varit inne på några gånger tidigare när vi kollade på bredden i marknaden. Så, men under huven så är ju liksom brutala slag. Så att verkligen ett liksom strategi, stockpicking år, sektor år. Och det har ju helt klart varit så att du har nästan tjänat på att ligga i index snarare än att, har du, i alla fall har du stockpickat fel aktier, så är det ju avsevärd skillnad mot index liksom.
Otrolig skillnad.
Kollar man på många av de här namnen så skulle man kunna tro att även Nasdaq var ner 15% eller någon liknande under samma tid, och sen är den 5. Så att det har ju varit en brutal, och jag är fortfarande inne på liksom att vi ska ha nya högsta. Får vi se om vi laddar för det innan nyår eller om vi tar det i Q1. Jag tror vi fortfarande blir uppe i Q1. Men att vi liksom går emot en liten viktig topp i marknaden och nästa år blir ganska stökigt. Det behöver inte på totalen bli brutalt dåligt år, men ett volatilt tradingår. Liksom. Lite som vi har sett liksom nu senaste veckorna.
Och jag menar, om vi går ner i size så jämför jag mid caps med small caps med micro caps, så är det ju tydligt vad det är som funkar bäst, och det är större sizen liksom.
Ja, absolut. Absolut.
Så även i den här senaste nedgången och sen studsen, mid caps tillbaka upp över sina toppar från som har hållit hela året. 500 small cap tog inte ens, eller den är i mitten av rangen nu då. Så den är ju under där den var i början av året liksom. Så att det är det fortsätter att vara utmanande, minst sagt. Det som tycker jag är lite spännande, intressant, som vi måste nämna, det är ju Kina och emerging markets tycker jag, som har senaste dagarna här i alla fall relativ styrka. Ja, om man jämför med andra, hur du sålde av på annat håll här.
Ja, men det får man säga. Däremot så är det typ China Tech har ju liksom, nu studsade allting väldigt bra i tisdag. Så. Exempelvis, det var ju lite roligt. Vi spekulerade om förra veckan, vi spekulerade lite om att Kina skulle liksom sänka reservkraven i bankerna och sådär, stimulera den vägen. Och det gjorde man ju i måndags var det, va? Eller om det var i söndags. Så att du fick ett bra drag även i Kina här i början av veckan. Då. Vi får se. Alltså det är mycket som talar för att kanske dollarn totalt sett under nästa år blir liksom, ja, fortsatt varmluft i. Om Fed går före och de andra centralbankerna höjer tidigare och så än vad ECB och så gör. Men däremot, om man nu ska börja prata om värdering för en gångs skull, vilket vi uppenbarligen har börjat göra sista halvåret, i alla fall i USA och här, om man tittar på hur grejer har spreadat isär, så är det ju, tycker det finns ändå möjlighet liksom för att det kan bli en outperformance i Kina mot liksom USA nästa år. Men det var ett tag sedan vi såg det, kan man säga. Sån spreadgraf är ju ganska körd i backen, så att låt se. Det som på den positiva sidan är ju att vi i leverantörsled har börjat sett lite signaler typ från GM och så vidare, och även i hamnarna i USA, att det börjar bli lite bättre, att vi kan ha varit förbi piken i den riktiga stressade situationen. Och att då kommer flöda bättre med komponenter senare under nästa år i alla fall. Och det där, det är också en trade som marknaden, också något som på marginalen i alla fall kan bidra till en positiv liksom start på nästa år, att man börjar liksom se att det börjar komma tillbaka, samtidigt som då någon gång under liksom vintern, våren så börjar även inflationen egentligen toppa ut, för den spikar ju upp nu, så att lite bättre flöden i ekonomin och så borde sen leda till att vi kanske liksom.
Jag tweetade lite om det där i fredags. Räntemarknaden har ju faktiskt nu börjat prisa in en sjunkande inflation. Där hittade jag tips mot IFs, alltså inflationsskyddade bonds mot 7- och 10-åriga. Och den gör en rätt ful vändning. Nu var det där på fredagssiffran, så jag ska uppdatera den och titta mot slutet av den här veckan. Men går vi under den här 1,10-nivån igen, som agerade då motstånd 2013, 2018 också då, sist som räntor toppade ur, ja, men då är det ju deflationstrade på igen. Jag menar, och vore,
det, ja, men det är det ganska, kan bli nästa år.
Och det vore också klassiskt nu att precis när Powell har övergett transitory,
exakt,
och pratar inflation och alla pratar inflation, så kanske vi inte ska ha någon inflation.
Exakt, det var precis det jag skrev i min krönika om ni då. Att det mest komiska vore ju om inflationen toppar ungefär samtidigt som Powell överger transitory.
Och det är ju inte så att oljan har studsat jättefint, och det är ju skönt när man äger energi och olja, men vi är ju inte tillbaka ännu på något sätt i oljan. Så vi skulle ju behöva ta oss en bra bit till upp då. Mm. Det som står ut för mig ändå, det är energiaktier. XLE har handlats väldigt starkt.
Verkligen.
Så den energitraden tror jag inte är över. Även när liksom terminen oljan blev helt pulveriserad, så klarade sig faktiskt XLE riktigt, riktigt bra. Och nu är vi nästan på högsta nivå här. Ja, så att det här är ju också, det här, jag gillar ju relativ styrka, relativ svaghet. Titta på i de här stora rasen, vad höll ihop bra?
Exakt.
Det jag kunde läsa ut var energi och utilities då, som också är en defensiv trade, vilket skulle kunna tala för att nästa år skulle kunna gå i de defensiva tecknena. Så att
jag tror
det är lite intressant.
Vill man ha ett liksom lugnare aktieår 2022, om det nu blir, så att det skulle toppa under Q1 och att den vin spelar in och att det blir ett volatilt år totalt sett nästa år. Vill man ha ett lugnare år och inte behöva sitta vid skärm hela tiden, för det kommer ju kunna vara ganska slagigt, ja, då kan man ju, då skulle jag nog tro att du kommer göra ett hyfsat bra år på att gå ganska defensivt, defensiva sektorer liksom.
Även tioåringen är ju, jag gillar ju absolut studsen den har gjort, och det är väldigt skönt att se. Som sagt, i fredags så var det verkligen, det kunde spåra ur ordentligt där. Det som man måste ändå tänka på då, tjatar om det, men längre tidshorisonter styr över kortare tidshorisonter. Även om jag har fått en ränteuppgång här nu, onsdag, klockan 10.54 här. Det kan hända mycket på onsdag, torsdag, fredag, handelsdagar. Så får vi nu att räntor börjar liksom dra kraftigt neråt härifrån. Jag sitter nästan och tittar på, jag släppte ju shortbonden här igår, för jag tycker Europas räntor har sett mycket, mycket svagare ut. Jag sitter nästan och tittar på att köpa tioåringar här om vi hamnar under en 4 igen. Du har en 3% uppsida i obligationen, 2,5-3% uppsida, bara för att ta oss upp och testa nivåerna från i somras. Liksom. Jag tror att det skulle kunna vara en riktigt bra hedge. Och det hänger ju ihop med då om inflationen inte blir någon inflation. Då vill vi äga en 10-åring.
I alla fall att det är negativt här sen under nästa år.
Att trenden vänder i den tips-IF-relationen. Ja, så. Ja. Tioåringen faktiskt sitter och tittar på att köpa, det vill säga ett bett på nedåtgående räntor om det börjar gå ner nu här mot slutet av veckan.
Ja, det kan vi säga till lyssnarna. Skulle förra veckans lägsta vara ner på 1,37 eller 6, något sånt, skulle den brytas egentligen oavsett när det skulle ske då? Det skulle signalera en ganska liksom risk-off generellt i marknaden.
Ja, jag säger M4, det är breda penseldrag, men liksom, vi vill inte se en bryta etablering där under. Det skulle vara, det reverserar ju allt vad jag har tänkt om inflationstrades och allt det där. Så är
Men det är nog förmodligen så att liksom reflationsinflation, den är ganska långt gången. Vi såg ju när vi pratade om den här Bank of America-rapporten, var det någon sektor som folk hade överviktat under november, så var det ju banker. Liksom. Och det är nog ganska, när man tittar på hur starkt bankerna liksom gick upp under året in i november. Alltså det var ganska sen på pucken.
Ja. Och det var det jag kände här. Jag skalade av 2/3 av min bankexponering här igår på stängning. För det hade gått så extremt snabbt upp. Men däremot så, som jag sa, så var banker mycket segare att komma tillbaka. Så jag har kvar lite banker. Jag äger fortfarande 5%. Men jag tycker inte att den fick allt samma svung i som andra grejer som jag äger.
Nej, och det kan väl mycket vara så att den toppen vi såg i tioåringen var uppe på 1,77 och sånt, va, med procent här i november. Det kanske är mer viktigt toppen än vad man jag hade ju liksom trodde att vi skulle upp i Q1 på 2-2,3%. Det kan ju fortfarande hända, men då måste vi ta ut den här gamla hajen i så fall. Men det är mycket möjligt att så länge vi inte gör det så är det ju liksom en mer viktig topp i räntan där.
Om nu räntor ska uppåt härifrån och att 1,4 att det var återtestet och vi ska börja dra uppåt och vi ska upp till 2 och vi ska mota upp mot 3, då tycker jag snarare att råvarutraden ser mer spännande ut. Den höll faktiskt ihop ganska bra i den här bäsen som har varit. Alltså.
Ja.
Tittar vi på koppar och basmetaller och agricultural och lite sådana grejer och energi som vi nämnde just nu. Okej, just oljeterminen blev ju rejält smäckad, men andra råvaror höll upp ganska bra. Så att, jag vet inte, jag tror att titta på vi sitter och kollar här nu på S&P 500 mot CRB-index som är ett brett råvaruindex. Så jag tror att kan vi stanna under 20 i den där relationen, då ser ju nästan råvaror attraktivare ut än aktier going forward faktiskt.
Eller då råvaruaktier.
Ja, jo, absolut.
Men nej, och jag såg något index på koppar miners, alltså själva aktierna globalt, och där bröt ju upp till en liksom genom en flera veckors konsolidering bröt ju upp ordentligt förra veckan. Så att det är och det ser man även här hemma. Såg ju en dag som tisdagen både Boliden som har hållit upp väl som du säger genom bäsen gick upp 4% i tisdags, och Lundin Mining stängde väl upp nästan 7 i tisdags också. Hållit upp liksom bra jämfört med mycket annat. Så att,
ja, men bara, exakt. Bara jämför industrial store mot small cap så ser man ju liksom att, eller ta materials eller så här. Du ser ju att köpare är ju snabba tillbaka där.
Ja, så
men ska vi prata lite om, för du sa det var extremt stora flöden inåt i den här kraschen och folk var väldigt bäsade i slutet av förra veckan. Men vi har också sett extremt stora flöden in nu. Både enskilda aktier, ETF-er, optionssidan.
Jag tror i och för sig att en del av de flödena också är short covering från förra veckan. Men,
sorry, säkert ska garanterat. Annars hade det nog inte gått så snabbt upp här.
Nej, alltså tisdagens börsrörelse var ju en short squeeze-rörelse. Liksom, det är ju ofta det när du får den här vollen starkt ner, folk ligger med säljoptioner, stänger säljoptionerna, dealers måste börja köpa exponering igen och jaga börsen uppåt. Men tittar man på sentiment, om vi ska börja med sentiment då. Så förra veckan så hade vi ju Investor Intelligence Bullish Consensus. Det är alltså vad aktiva managers tycker eller advisors ser för framöver för börsen då. Det var där nere på nivåer du inte har sett sen bottnarna 2016. Så det räckte liksom med en 5% rörelse ner på indexnivå i USA för att alla skulle bli riktigt liksom bara hyvla bort
Men då sitter väl också och kollar på räntorna och på oljan och så vidare.
Ja, och plus att många sitter ju kanske inte och äger bara S&P-index heller, för de har man inte så mycket som advisor att göra, utan många aktier du äger var ju ner kanske 40%
och framförallt många av de advisorsna agerar ju genom ETF-er.
Ja, ofta. Exakt.
Det är väldigt ofta så de har.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Yeah. Men tittar vi på de som tror på en korrektion då förra veckan. högsta nivån mer eller mindre sen, ja, det här är till och med på datan nu tillbaka sen 2011. Aldrig varit så här många som tror att börsen går in för en korrektion då, och mycket, mycket högre än vad vi såg i coronan exempelvis.
Så att
det, och när man ser den här, och så tittar man på AI sentimentindikatorn då, andelen bears var ju uppe på 42,4, också högt. Det är ju nivåer där det brukar vara bra att gå emot. Det är inte så jättemånga gånger på veckobasis som vi är uppe på den, om vi sitter tillbaka på 10-årsdata. Har man en vy på, det kan alltid gå ner mer på kort sikt när man får den där, men har man en vy på liksom 1-3 månader, har det ju nästan alltid tjänat pengar på att gå emot. Jag såg Goldmans sentimentindikator som också då mäter positioneringen i marknaden ner på minus 0,8 från tidigare liksom plus 0,8 under hösten här, så att det så att själva positioneringen i marknaden har ju blivit mycket cleanare nu än vad den var. För många var ju väldigt tunga in i aktier. Såg en annan från JP Morgan, deras prime brokerage. Så att net leverage bland hedgefonder. Hedgefonder har ju sålt mycket sista veckorna. Så förra veckan har de varit säljare 10 dagar i rad på totalen. Och är ju nere, positioneringen där är ju nere lägre än vad det var i mars. Så att jag är lite inne på liksom att det var det här som behövdes för att du kan få då ett avslutande liksom tryck uppåt. I den bästa världen så, liksom, så trummar det på en bit. Men ja, jag tycker att det är
Tror du att det kan vara så brutalt, och som tror vi avslutade podden med att säga förra veckan, att vi får ge bulls benefit of a doubt, att vi bara går rakt upp nu. Inte ens den här veckan, utan vi tuggar igenom motstånden. Det vore ju väldigt bullish för mig. Om vi inte ens får en rekyl här nu från till exempel gårdagen. Liksom. Tror att det scenariot är i korten, eller skulle du snarare säga att vi får den här högre botten nu för att sen skjuta upp i nästkommande vecka?
Ja, får vi en högre botten nästa vecka, om det skulle bli en liksom rekyl på, det var ändå upp 3% cross the board igår tisdagen, och det är ju liksom inte orimligt att det skulle, men det är, nu är det ganska långt ner till det, alltså, decemberlägst här.
Jag fick in equity, min förvaltning var upp över 1%, och kan jag säga så här, det är betydligt mer än vad volatiliteten ska vara, så det var en jäkligt stor rörelse igår. Och det gör mig, jag berättade det, att jag stängde en del på stängningen, just att när volatiliteten har gått upp så mycket i PNL:en, så då blir man ju alltid lite orolig. Även om det är på uppsidan.
Ja,
så,
det är alltid kul när det är uppåt.
Ja, det är kul när det är uppåt, men det är också något som har förändrats då. Kan man ju lugnt säga.
Nej, men det är ju absolut. Det är ju en,
så frågan är liksom jag tror ju inte samtidigt att den reaktionen vi fick från 4500 på S&P i fredags, den var väldigt, väldigt viktig. Jag vet att vi satt och twittrade där några och pratade om vad som var på gång där. Och det vore inte bra om vi halkar ner där igen. Alltså.
Nej, men givet att alla blev så sjukt bearish förra veckan. Så tror jag liksom att skulle du komma ner dit igen, nu är det en bit ner.
Men nu är det mycket, en lång bit ner.
Vilket låter gör att det liksom är mindre troligt att vi gör det. Och att vi får en högre botten i nästa gång. Då tror jag att då ska man köpa, om man inte har köpt tidigare. Vi har ju laddat på så pass mycket så att vi är ju nöjda med det vi äger. Skulle det komma ner liksom några procent till i nästa vecka inför lösen och efter inflationssiffran på fredag, absolut kan vi ladda på lite mer. Men annars så, för i min värld är det ju mer en tidsfråga innan vi ser nya all time high lite överallt. Sen om det sker på den här sidan nyår eller nästa år. Men jag tror att det kommer.
Alltså, jag vill att du ska ha rätt, för att vi är ju överlag lång i boken, men får vi en riktigt pissig avslutning på den här veckan också, då...
Nej, då
faller... Alltså, oavsett vad vi har gjort måndag, tisdag, onsdag, om vi stänger svagt den här veckan, om vi går ner, om vi 10-åringen halkar ner, alltså så här, då kan vi strunta i allt vad som hände under veckan. Det är bara noise för mig då. Så att, men helt klart, det var ju en jättebra reaktion att vi kom nästan hela vägen upp i rangen i det mesta liksom, här på två handelsdagar.
Ja, så är det. Det har varit otroligt starkt. Ska man nämna någonting om, jag lyssnade på, det börjar komma lite ordentliga outlooks för 2022. Lyssnade på Nordea igår som är ute med en outlook som heter The Real Deal, som Arvid Böhm och Micke Sarva skrivit i ordning. Väldigt välskriven piece. Hade ett call med dem igår morse. Sammanfattningsvis, övergripande är att deras video är att 2022 kommer bli ett volatilt år totalt sett. Möjligtvis dock inte ett negativt år på totalen, men stor vola under året. De ser deceleriserande vinsttillväxt och lägre inflation totalt sett för 2022 jämfört med 2021 då. Svagare vinsttrender för bolagen samtidigt som marginalförväntningarna ser höga ut i marknaden för 2022 vad gäller bolagen då. Dock ingen vinstrecession, och vilket gör då att, att det är ofta när du får den typen av liksom vinstrecession, det är då du får ett riktigt brunt börsår. Det är inte deras liksom, totalt sett deras virus, men en volatilt år. Bredden i inflationen totalt sett väntas dock stiga där då lönerna som de varit inne på tidigare tar fart då. De ser ju att långräntorna stiger under året totalt sett, vilket ger då, skulle det ske så kommer vi troligtvis se en multipel kontraktion. Medans då på vinstnivå så är ju de fortfarande, bolagsnivå är vinsterna fortfarande bra 2022, dock är de då ner, deltat är ner från 2021 då. Men det de ser är stigande realräntor när Fed höjer räntan, och det är deras prognos är i juni, samtidigt som då deltat inflationen från så vänder ner då. Ser vi till perioder av tapering, jag vet vi har pratat om det tidigare och jag var ute i våras någon gång med någon graf på Twitter, perioder av tapering från Federal Reserve, alltså att inte balansräkningen växer, den minskar inte men den växer inte. Det brukar historiskt innebära volatilare börser, och troligtvis kommer det väl bli så även den här gången då. Däremot så ser de fortsatt övervikt aktier jämfört med bonds, framförallt för första halvåret. De tror vi generellt att det första halvåret blir bättre än andra halvåret totalt sett, och i alla fall Q1 blir bättre än Q2. Inom aktier då favoriserar de value över tillväxt, och det är framförallt senare under året då som de ser att tillväxt kan få det tuffare igen då med när man faktiskt börjar höja räntorna på riktigt då från Fed. Ser starkare dollar under året och har mycket att göra med att Fed går före då i mer hökaktig än vad exempelvis ECB är då. Men för er som är kunder på Nordea kan jag rekommendera att läsa den pisen. Lång och välskriven.
Vad säger vi om Bitcoin då?
Ja.
Säljer av från dubbeltoppen. Åkte ner under 50k. Nu har vi studsat upp här lite. Men jag vågar påstå att vi inte liksom...
Det var en tung helg.
Ja, det var en verkligen. Och det är lite intressant också att liksom marknaden... Den tar sin tur att släcka de här olika heta tradesen. Man började i oljan och sen var man över i Nasdaq eller tech, och så har man hoppat och nu vart det krypto i helgen. Så det är lite sån här ganska stora grejer som händer.
Jag tyckte lite, bara flika igen, tyckte lite synd om killen som brukar snacka med London. Han, på fredag eftermiddag så skickade han ett mejl så här att då var det ju väldigt, den veckan var ju väldigt skakig på börsen, ska jag säga. Ja.
Men krypto höll sig
lugnt. Som ni ser, det är ju krypto man ska vara. Här är det lugnt och stabilt liksom.
Tjena.
Och sen kom ja, typ så kom lördagen liksom, droppade 24% liksom.
Men varför tror jag att den där 50K är viktig eller lite över? Alltså det jag sitter och tittar på är de där topparna från i somras i höstas. Mm. När vi drog över dem så fick vi testa all time high, men nu har vi halkat under dem och det går att kombinera det där rätt snyggt med en trendlinje från botten från 2020 då. Så att jag tror att vi behöver se lite mer uppsida innan vi vågar säga att det där ser bra ut igen. Jag tror fortfarande att det finns stor risk för att vi kan sälja på rätt kraftigt om vi håller oss under den här röda linjen.
Det är intressant om man skulle ta det där, den grafen, det där är en dagsgraf. Skulle man ta den i en veckograf och lägga in en stokastik eller en RSI, framförallt en RSI i vecka då. Då skulle man se att mellan de här två dubbeltopparna som var så har man en kraftigt fallande styrka i den senaste uppgången, vilket är generellt och toppish. Så jag har inga positioner i Bitcoin. Jag vill ju gärna liksom tro att det är framtiden och så, men jag undrar om det verkligen, jag tror man kan komma in billigare liksom under nästa år än vad man kan göra nu. Faktiskt.
Ja, exakt. Ja, jag tycker att den behöver...
Jag tror bitcoins tid kommer komma igen, men frågan är från vilken nivå.
Jag har ingen vy vart den ska på lång sikt, men på kort sikt så vill jag i alla fall ha upp den ett par tusen dollar för att det här ska se bättre ut. För just nu så är den verkligen på skiljelinjen och ja, jag köper den här lite högre upp när vi är på väg att bryta upp i all time high än att köpa den precis på trendlinan, precis på liksom stödet.
Nej. Man kan nämna något om värdering, för det intressanta är ju att vinstestimaten i marknaden från analytikerhåll då, i bolagen då, har ju fortsatt kommit upp under Q4. Och Europa då, som i och för sig då, ja, totalt sett under året har ju faktiskt varit en helt okej marknad, vilket även om USA tog ledartröjan igen, återigen, så har ju då...
Tänk att det alltid blir så. Man tror att Europa ska vara liksom, och så får det några veckor, några månader när den överpresterar, och sen är det USA.
Ja, nej, men så är det nästan jämnt.
Det är så här, under de 15 år man har hållit på med det här, så är det så här... Att bondmarknaden ska vända räntetrenden, det har man hört i 15 år. Ja. Och sen att Europa ska börja outperforma.
Ja, exakt.
Och att dollarn ska dö.
Exakt.
Det är samma skit. Man tror på det själv ibland också, och sen så vaknar man upp igen.
Ja, exakt. Nej, men då, eftersom estimaten har kommit upp då, så gör det då att P-talen kommit ner och ligger nu faktiskt för Europa helt på average på 15,5 gånger vinsten för kommande 12 månader, och det är precis vad man har legat på som average sedan 2015. Så att Europa som sådant sticker ju inte liksom, under början av det här året så såg det liksom betydligt dyrare, då hade vi liksom kanske en uppe på 18, men har ju kommit ner nu. Sen är det ju alltid som med vinstestimat, det går ju ganska snabbt att revidera ner dem igen. Så att det här med värdering, att bara handla på värdering tycker jag liksom, det är inte det som du och jag håller på med, och jag tycker det är liksom vanskligt. Men även för USA då, så Q4-erna generellt, historiskt sett, brukar liksom vara så att man går ut året ganska starkt från analytikerhåll, och sen under året så skruvas estimaten ner, och Q4 brukar generellt ha en nedrevideringstakt på 7% om man tittar på 20-årssnittet. Men i år så är faktiskt de fortsatt upp då med 13% för året då, year to date. Så att det är, vi har sett en viss skillnad jämfört med tidigare år då, att man inte har skruvat ner Q4 liksom tidigare. Även estimaten för 2022 är upp då 14%, och även där då brukar man liksom historiskt också börja liksom skruva ner när man ser att det inte riktigt hugger i, men i år så har man inte gjort det, vilket gör att, ja, nu har ju börserna studsat bra den här veckan, men på totalen annars så blev ju börserna billigare under förra veckan än vad tidigare då. Så att jag tror generellt att 2022 blir ett volatilt år, men där man kan liksom förhoppningsvis göra liksom ett par fina procent i början på året, och sen kan man ta det ganska lugnt. Lite som säsongsmässigt brukar se ut. Det var inte, man gjorde inte jättemycket performance mellan kanske april och oktober det här året heller. Det är ju före och efter som mycket har kommit i alla fall. Så att, det blir ungefär lägga sig lite defensivt där efter Q1.
Ja, det enda vi vet är att vi inte vet.
Nej,
det känns skönt att vakna upp med det mantrat då.
Ja.
Säga sig det några gånger. Det är ju ändå en edge. Om man vet att man inte vet, medan andra tror att de vet. Det är väl någon typ av edge i alla fall.
Ja, ja. Det kan man säga. Ja. Nej, i övrigt så har jag inte så där jättemycket. Jag menar, rent tekniskt, det är ju ganska obvious vad vi har för nivåer på uppsidan. Det är de gamla liksom all-time high-en. I USA är det inte så lång tid. Men det är ju ett motståndsområde. Europa har ju en bit till att vandra upp dit. Jag tror att de här gamla targets som jag har kört som någon form av mantra, 4500 på Eurostox och 4800-5000 på S&P håller jag kvar vid. Se om
det, möjligtvis... det är ju inte så långt kvar på Eurostox.
Det är inte det. Det var långt kvar i början på veckan eller i fredags.
Men
nu, nu har man tagit igen hälften. Det är också därför som gör att vi inte köper honom mer här. Nej.
Men det blev ju väldigt snygg studs på den här 4000-nivån som vi har pratat om flera gånger här i podden. Ganska mycket här i podden. Så man var ju nära att skicka ut det där, men sen så får man den där.
Ja, det kan jag nämna vad vi egentligen har gjort för affär den här veckan.
Det kan vi väl avsluta med.
Vi köpte en termin på Eurostox på 4066. Det var väl 2 veckor sedan. Den sålde vi igår. Lite mer bara för. Det har fått en väldigt kraftig studs. Det blev 4% upp på den. Så att det är en bra trade. Det vi gjorde i... ska vi se, det är så många dagar här. Måndags. Det var att vi gjorde en syntetisk termin, kan man kalla det. Ställde en putt och köpte en call på Nasdaq. Mm. 5% upp på lösen. Till
var det lite Nikos-style på det, eller?
Nej, det var mer en så kallad risk. Man ställer en putt och köper en call. Men det är ju så hög volla, så man fick ju bra betalt för att även ställa putten. Då. 4% nersida, 5% uppsida. Och nu har ju Nasdaq sedan dess gått upp 4%. Så att det är 1% kvar till strike. Och det var 180 dagar, så det är 178 dagar kvar på den där.
Så det är ett bett på att volatiliteten sjunker då med andra ord. Plocka upp de här, eller det har ju gjort sedan dess.
Ja, det har gjort sedan dess.
Gratis pengar på marken.
Det gör ju i och för sig att även kolen minskar i värde, men du har ju fått en rätt bra prisstegning sedan dess då. Men det är ju lösen på den då i mitten av juni. Men tanken är väl att även våga rida kvar den lite här då. Och se vad man kan plocka ner lite risk generellt sen bort i Q1. Vi har ju fortfarande väldigt mycket derivat, och om något så har vi ökat derivaten under det här nedstället då. Mm. Vilket är otroligt kul när man får dagar som igår då, när liksom hela lådan helt plötsligt är upp 3%. Så att, låt oss se.
Mm. Alltså, som jag sa, så har det varit stora svingar i PNL:en här. Och den här veckan åt rätt håll, så det är ju skönt. Men jag beslutade, som jag sa, att ta ner risken igår på stängning, amerikanska stängningen. Så 2/3 av amerikanska bankerna skickade jag ut. Jag skickade ut DAX-positionerna, jag är fortfarande lång Eurostox. Minskade i small cap, köpte 1% VIX och stängde shortbunden, för att jag tycker inte att räntemarknaden beter sig som den ska göra, i alla fall i Europa. Ska vi få ett stigande räntor, så ser USA ett bättre ställe ut att vara liksom. Och vi har fortfarande mycket mixade signaler på korta och långa räntor, så att det är inte tydligt där. Med det sagt, fortfarande mycket kassa, jag är ju inte alls på något sätt blivit kort. Men jag vill nog ändå se, innan jag sätter den kassan i arbete för en sista tryckare uppåt här, då vill jag se hur den här veckan stänger. Jag tror att det skulle kunna bli ett ganska snyggt läge om vi nu tar ut de här tidigare topparna. Alltså, vi kommer upp över de här rangerna igen. Då kan man nog blanka volatilitet härifrån. I alla fall ett par veckor inåt. Men som sagt, jag tar inte den mitten i veckan när vi har fått en sån här kraftig uppstuds, utan Den risken vill jag addera när jag får bekräftelse på veckostängning.
Mm. Nej,
som jag sa, liksom, P&L var upp över 1% igår, och det är för hög volatilitet, för jag har kommunicerat med min investerare. Så. Ja. Sen är det skönt att det är på uppsidan, men, men liksom det är, jag vill ha en lite mer smooth ride ändå. Mm.
Ja, och det är mycket möjligt att om det inte blir en jätteavvikande inflationssiffra på fredag, så är det inte helt och nu är vi redan nu i positiv gamma. Så att, och det kan vi halka ner under. Det kan ju bli riktigt stökigt efter fredagen och in i lösen nästa vecka. För, men sen kommer mycket puttar. Det är väldigt stor lösen på i december här, den 17. Och då kommer i så fall, då kommer vi gå in i ett, skulle det så ske sen, så går vi in i ett mer lågvolatil miljö där det är liksom mer grindar uppåt i så fall. Det är så en segbull.
Där är ju ganska optimalt läge i sånt fall att stoppa på en blankning av VIX till exempel, skulle kunna vara.
Ja, det är absolut, för då kommer den sjunka undan. Men låt oss se, det blir väldigt, kommande veckan blir väldigt spännande. Och det kan finnas ett final leg på nedsidan. Det är inget man, jag har inte räknat bort i alla fall. Även om då gårdagens rörelse var faktiskt bred som tusan och styrka cross the board.
Men, ja, verkligen. Ja, men jättebra och jättekul. Att
jag tror botten är inne, tror jag. Ja. Jag tror inte vi bryter några... Jag tror inte... Skulle vi bryta bottnarna, både liksom Europa... Och framförallt i Europa kanske. Så då skulle det skulle förvåna mig. Ja, nej, men det då är det redan scenario, men det är inte min utgångspunkt.
Skönt att vara lite positivare den här veckan. Får vi se om det håller i sig nästa vecka eller om man sitter här och bäsar igen då.
Ja, men du, ska vi avsluta med säsongsmönstret?
Som vi det borde vi göra. Ja. Det borde vi göra. Och det var ju det också som gjorde oss ganska oroliga, att om vi hade nu sålt av en stark period här. Men jag misstänker att du kommer säga att nej, men vänta nu, det är nu styrkan börjar.
Och det vill jag dra mig till minnes att även du var inne på den gången Nikos var här.
Absolut.
Att det är ju den starka säsongen i liksom, visst du brukar ha en stark liksom under Q4, men det är ju framförallt från liksom i november, och sen har du en dipp, det har vi också haft i år.
Yep.
Och sen är det ju då från typ lösen i december, det är då det tar fart upp på det.
Exakt.
Och det är ju då en vecka kvar med lite stök i så fall.
Så var det.
Ja. Bra. Det var alldeles för idag, va?
Kul att ni fortsätter lyssna. Tack för feedback. Inte så mycket mer. Tackar dig, David. Lika kul som vanligt att podda. Snart har vi ridit ut det här året också. Vi kan ju säga det att vi kör väl ett avsnitt till i år, va? Eller är det två avsnitt till?
Ja, vi kör nästa vecka och sen så tar vi lite julledigt.
Sen tar vi lite julledigt.
Jag måste vila lite.
David behöver vila tassarna nu.
Ja.
Ja. Vi säger så.
Yes.
Hörs nästa vecka.
Bra.
Ta hand om er.
Tja. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.